Underbart. Vad kul att se er alla igen efter en lång och härlig sommar. Kul att vara tillbaka och börja arbeta igen. Längtat tills den här dagen. Numera hänger jag, eller spenderar jag min tid ganska mycket på namnsidor. Ni vet, på internet så finns det massa sidor med massa namn, förslag på namn, både kill- och tjejnamn. Där spenderar jag ganska mycket tid numera för att försöka komma fram till något bra namn på vår blivande son. Är det ju som det kommer, om de inte har ljugit för oss. Ja, men vi tyckte att när Joel kom så var det var ganska färdigt att han skulle heta Joel. När Linnea kom så var det också ganska färdigt att hon skulle heta Linnea om det blev en tjej. Skulle det bli en kille så var vi lite mer funderande. Vi hade inget riktigt bra namn egentligen. Och nu när vi vet att det kommer en kille så är vi lite så där. Vad i all sin dag ska den lille killen heta? Därför har vi liksom i god tid börjat utforska och fundera. Och det är svårt. De bästa namnen är ju liksom redan upptagna. Och man vill ju samtidigt ha ett namn som betyder någonting. Det säger någonting om den här personen. Jag är ganska glad och tacksam. Och lite sådär. Att mina föräldrar hade så hög ambition när de gav mig namnet Andreas. Som betyder den manlige. Sen att jag inte lyckades leva upp till det namnet. Det är ju inte deras fel. Men de satte ribban ganska högt ändå över mitt liv. Åker man till Oceanien och går på en del öar där, så kan man gå på upptäcktsfärd bland dem. Och jag älskar hur de liksom har gett namnet. Man förstår att här ska man akta sig lite. Man kan gå på upptäcktsfärd, så kan man gå till svårighetens kulle. Eller så kan man gå till en hednings gravplats som heter Guden Down. Är man lite mer äventyrlig så kan man ta sig ut på de hotfulla klipporna Johnnys fall, eller Där Dan föll, eller Freddys fall. Räcker mig inte det om man liksom överlevt de klipporna, så kan man också gå ut till klipporna Oh Dear och Tom Off. Man förstår ju liksom att här har det hänt någonting i historien som gör att man har gett de här namnen. Det har varit en åtgång på människor där. Men namnen säger någonting om de platserna. Vi förstår att här ska vi vara försiktiga. I Lukas 2 så läser vi om hur Jesus får namnet, sitt namn. Jesus Kristus. Det är inte så att Maria och Josef har suttit hemma och googlat på namn och tagit det gulligaste namnet de har kommit på, att den här killen, han ska heta Jesus Kristus. Det verkar vara fint. De hade turen att en ängel kom och berättade vilket namn Jesus skulle ha, och så fick de bara lyda. Han ska heta Jesus. Jesus betyder Herrens frälsare, Herren räddar eller Herren befriar. Så fick han det namnet. Det säger någonting om honom, vem han är, vad han ska göra, hans identitet, uppdrag. Samtidigt tycker jag det är vackert, för Jesus, det är också ett jordiskt namn. Bara i Sverige finns det drygt 600 män som heter Jesus och några stycken kvinnor. Jag tycker det är ganska vackert att Gud inte bara har ett namn, utan det är också ett jordiskt namn, ett ganska vanligt namn. Det finns ganska många människor som heter Jesus innan Jesus Kristus från Nazaret fick sitt namn, och det är ganska många människor efter Jesus från Nazaret som har fått namnet Jesus och kommer få namnet Jesus. Men det finns bara en Jesus som verkligen ger täckning för betydelsen av sitt namn. Som lever upp till namnet. Han som befriar, han som räddar. Alla andra Jesus namn visar på honom. Miljontals människor, när man tänker och hör Jesus, så tänker man direkt på Jesus från Nazaret. Detta Guds barnet, Guds personen. Det är ett namn som har använts av människor i alla tider, där man har sökt tröst, sökt hopp. Man har sökt längtan och hopp för framtiden. I det namnet så har man lämnat över sitt liv i hans händer. Man har bett, om man har Gud, gör någonting med mitt liv. Gud är inte bara en ansiktslös dimma någonstans långt borta. Han har ett namn, han har ett kropp. Jesus från Nazaret. Den osynlige har blivit synlig. Han som är ande utan kropp har fått en gestalt, han har fått en identitet, han har fått ett namn, han har fått en kropp. Den evige, han har trätt in i vår tid, han har blivit någonting som vi kan ta på och vi kan förhålla oss till. Utan för att den skull gått miste om någonting av sin egen gudomlighet. Gud fick i Jesus från Nazaret ett ansikte, en kropp och ett namn. Änglaorden till Josef och Maria. Du ska kolla honom, Jesus. Det blir också en uppmaning till oss idag. Ni ska kalla honom Jesus. Då blir också Gud för oss personlig och synlig. Och vi kan komma nära honom. Det finns inget annat namn. Det finns inget annat Jesusnamn som kan leva upp till betydelsen och den kärlekskraft som står bakom Jesusnamnet. I Höga visan 1:5 så står det: en utgjuten salva på jorden är ditt namn. En tydlig anspelning på Jesusnamnet. Jesusnamnet är liksom som en innesluten förpackning, en tub i en kärl. När Jesus föddes så öppnades den tuben och Jesusnamnet har liksom kunnat sprida med sin himmelska doft och sin läkedom. Jesu namnet är en utgjuten salva över hela skapelsen. Vi kan minnas allting som har hänt i våra liv, både mot och medgång, både det som har varit gott och det som har varit negativt, både arbete och vila, både glädje och sorg. Över allting kan vi nu liksom stryka Jesus namnet som en salva på det som har hänt. Vi kan också gå in i framtiden och på samma sätt stryka en salva på det som ligger framför. Det som vi inte riktigt vet om än. Men vi stryker en salva med Jesus namnet. Och så vet vi att oavsett vad som kommer hända så måste det gå genom Jesus namnet. Att vi överlämnar allt som händer, allting som kommer ske i hans händer och i det han kan göra. Jesu namnet, det är också ett bönenamn vi kan be. Kanske den mest enklaste och kortaste bönen, det är bara att be Jesus, Jesus, Jesus. I den ortodoxa traditionen så är en av de viktigaste bönerna just Jesusbönen. Där man ber Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Där man hämtar bönen ifrån människorna som mötte Jesus i evangeliet. Där man sträckte sig efter Jesus, Herre, förbarma dig över oss. Och så har den blivit en enkel variation, en enkel men kraftfull bön. Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Och så tänker man att man ber den första delen på en inandning. Herren Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig. Och så tänker man, och bönen är att man liksom andas in Jesus namnet i sitt eget liv, i sin egen situation, i sin egen själ, i allting som händer. Så andas man in Jesus namnet och på så sätt så stryks Jesus namnet som en salva över allting som man går igenom och allting som man är. En önskan och en längtan och förhoppning om att han ska beröra allting som man är. Vi kan vara ganska duktiga på att formulera våra böner. Vi säger rätt ord på rätt sätt och så tror vi att det händer. Men egentligen är våra böner ganska fattiga. Och egentligen spelar det inte någon roll vilka ord vi använder när vi ber. Bara vi ber i Jesu namn. Det är inte så att jag ber i mitt eget namn och beroende på vilken kompetens och vilken bakgrund och vad jag har med mig så får man liksom olika bönesvar. Har jag levt mitt liv perfekt, då svarar Jesus direkt. Det som gör att det är en kraftfull bön, det är att jag ber i Jesu namn. Jag stryker inte under min bön bara med mitt eget namn, med vänliga hälsningar Andreas, utan jag ber i Jesu namn. Och då sätter också Jesus sitt namn på bönen. Han gör min bön till sin bön och han ber för mig till Fadern. Och då får bönen också en helt annan dimension, en helt annan kraft. Jesus ber min bön. Jesu namnet är också värd vår tillbedjan. I Filipperbrevet så brister Paulus ut i en av de första lovsångerna som man tror sig veta. En av de stora Kristushymnerna som finns och som vi läser. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Paulus som skriver detta 20-tal år efter Jesus har dött och återuppstår betonar just jämlikheten mellan Jesus och Fadern. Det är en ganska vanlig kritik vi kristna får. Hur kan vi tro på tre olika gudar? Är inte Gud bara en gud? Samtidigt säger vi att det nästan finns tre gudar. Det är Jesus, det är Fadern och den helige Ande. Paulus säger inte så. Jesus och Gud Fader, det är samma person. Jesus är Gud och inför honom ska vi tillbe. Och inför honom ska våra knän böjas. Alla namn över hela skapelsen ska falla på knä inför honom och bekänna honom som sin Herre och sin frälsare. Jesus är Gud. Jesus får namnet Herren. Så man bara pratar om Gud och till Gud. Jesus är Herren. Paulus skriver också, därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namnet som står över alla andra namn för att alla namn ska böjas inför honom i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Någonting som hade förutsagts genom hela gamla testamentet, denna Messias är Gud, inför honom ska alla människor böja sina knän. Det första budet Gud ger till Mose och hela Israels folk det är att endast Gud, en Gud ska ni tillbe. Och det gäller också oss. När vi vänder vår tillbedjan till han som är värd vår tillbedjan, till han som har kommit till oss, han som är Gud, han som är Gud. När Thomas efter uppståndelsen tvivlar på att Jesus faktiskt har uppstått och han får möta Jesus, han får känna i såren, så brister han ut i den där bekännelsen, min Herre och min frälsare. Aldrig någonstans till rätta visar Jesus Thomas utan han dock en utan bekänner och han bekräfta Thomas ord. Du tror därför att du har sett mig. Jesus är Gud. Jesu namnet, det är också ett namn att bekänna. Paulus skriver i Romarbrevet 10:9 att den som bekänner att Jesus är Herre, han ska bli räddad. Den som bekänner att Jesus är Herre ska bli räddad eller ska bli frälst. Det är en ganska hög bekännelse att bekänna Jesus och sin Herre och sin frälsare. Hur långt måste jag ha kommit i livet och i den kristna tron, i vandringen tillsammans med Jesus för att kunna bekänna honom som min Herre och som min frälsare? Innebär det att jag just nu måste tro precis allting som står i Bibeln? Innebär det att jag måste lita på att allting som pastorn predikar om är sant? Innebär det att jag måste ha kommit en viss sträcka på resan för att kunna bekänna Jesus som min Herre? Att bekänna Jesus som min Herre gör man just där man är i livet, oavsett var man är, vilken kunskap, vilka erfarenheter man har. I mötet med Jesus så får jag bekänna honom. Att bekänna Jesus som sin Herre och sin frälsare innebär att man bekänner och man tror och man litar på att Jesus faktiskt är den han är. Och jag erkänner att jag behöver dig, Jesus Kristus, i mitt liv. Jag klarar inte mig utan dig. Jag behöver din förlåtelse och jag behöver din upprättelse. Sen i livet tillsammans med Jesus, i vandringen tillsammans med Jesus, så växer också bekännelsen sig starkare i närheten till honom som är livets bröd. Han som är det levande ordet, han som är allting. Då växer också bekännelsen tillsammans med honom. Bekännelsen till Jesus, den är inte bara djärv, den är inte bara ofattbar, den är kanske inte ens bara på ett sätt omöjlig, den är frälsande. Jesus Kristus har öppnat upp en ny väg som inte tidigare var möjlig, till en tidigare okänd gemenskap med Gud Fader. Och nu får vi också stämma in änglarorden: ni ska kalla honom Jesus. Jesu namnet, det är ett namn att tro på, att lita på. Hjärtat är liksom tron och bönens plats. Och hjärtan, det är ett ömtåligt kärl, en ömtålig plats. Hjärtats tro, det är tillit. Jag förstår kanske inte allting, men jag litar på att du är den du är. Det är att lita på att Jesus och Gud är samma person, att han är nära, att han bryr sig om, att han finns, vill oss gott. I fjärde Mosebok kapitel 6 så läser vi om hur Gud ger instruktioner till Mose och Aron, hur de ska välsigna folket. Och Gud är en välsignande Gud som välsignar sitt folk. Men då säger Gud så här till Mose: säg till Aron och hans söner, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn av israeliterna, men jag ska välsigna dem. Det innebär att ingen präst, ingen pastor, ingen påve, ingen människa av något slag kan välsigna från Gud. Vi talar ut orden, men det är Gud själv som ger orden liv. Det är Gud själv som ger orden kraft. Det är Gud som välsignar genom våra ord. Det är Gud som välsignar, vi bara talar ut. Så ska du säga, och jag ska välsigna, säger Gud. Välsignelsen, den är viktig för Gud, förstår vi. Både för oss som människor, men framförallt för Gud. Det första Gud gör i skapelsen när han skapat Adam och Eva, det står att han skapar människan. Det nästa han gör är att han välsignar mannen och kvinnan. Att vara välsignad ifrån Gud innebär att man är innesluten i Guds kärlek, i hans omsorg. Att man är under hans blick, i hans synfält. Att man står under hans radar. Att man är innesluten i allting som är gott. Att man har låtit hans namn stryka som en salva över sitt liv. Om välsignelsen är viktig för han som har skapat allting, han som fortsätter välsigna och välsigna sitt folk, då är den också viktig för Jesus, och det är den också viktig för oss. Det sista Jesus gör på jorden innan han återvänder till himlen, det är att han sträcker sina händer och välsignar sitt folk. Det första han kommer göra när han återvänder och sätter sina fötter på tempelberget, det är att han kommer säga: kom, ni som har fått min välsignelse. Välsignelsen ifrån Gud, den är viktig. Så rustade med Jesu läkande, upprättande och hoppfulla salva som vi får genom hans namn, genom att bekänna hans namn, men också genom hans välsignelse, så kan vi gå en vacker och hoppfull framtid till mötes tillsammans som Guds folk och tillsammans med honom. Ska vi be tillsammans? Tack himmelske Fader för att du är en god Gud. Du är en god Fader. Vi tackar dig för att du är en välsignande Gud. Vi tackar dig för att du inte har vänt ditt ansikte bort ifrån oss, utan ditt ansikte är hela tiden vänt till oss, Herre. Tackar att dina händer är hela tiden utsträckta för att välsigna och ge det som är gott ifrån dig, Herre. Herre, vill den här stunden bekänna ditt namn som vår Herre, vår frälsare, Herre. Herre, vi tackar dig för att du är Jesus. Vi tackar dig för att du lever upp till ditt namn. Vi tackar dig för att du är Jesus. Herre, vi tackar dig för att en dag ska alla människor böja sina knän inför dig och bekänna dig som sin Herre och sin frälsare. Vi tackar dig för att vi redan idag får göra det, Herre. Herre, vi ber om att ditt namn ska utgjutas som en läkande salva i våra liv. Över det som har hänt i våra liv tillbaka. Över de sår och de sjukdomar. Över det som finns i våra liv. Men vi ber också ut din salva i framtiden. För att ditt namn och du ska få möta oss i framtiden, Herre. Herre, tack att vi får tillbe dig som vår fader och vår Gud, Herre. Herre, välsigna oss var och en. Vänd ditt ansikte till oss. Kom med din fred och din frid i våra liv. Kom med din fred och din frid i din skapelse över hela denna värld, Herre. Herre, vi lyfter upp ditt namn i detta samhälle, Herre. Vi tackar dig för att du är Herre och frälsare över hela Gnosjö, Herre. Vi tackar dig för att din helige ande rör sig i varje hem, i varje hus, bland människor, Herre. Herre, vi längtar och vi ber om att mer fler människor ska få upptäcka och få möta dig, Herre. Att fler människor ska kunna bekänna dig som sin Herre och sin frälsare, Herre. Herre, låt ditt ord och låt ditt namn få framgång i det här samhället, Herre. Använd oss som församlingar, använd oss som ditt folk, Herre. Vi välsignar de andra församlingarna, välsignar Pingstkyrkan, välsignar Maros, välsignar Svenska kyrkan, Herre. Låt oss få stå enade som ditt folk här i detta samhälle, Herre. Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss och din skapelse. Amen.